Den har fraktat familjer, hantverkare och äventyrare i generationer. Alltid med ett leende och genom ur och skur. Nu är den tillbaka. Kom in och upplev 100% elektriska ID Buzz Cargo redan idag. Välkommen till din bil, Volkswagen Transportbilar, Göteborg, Sisjön, Backa eller Kungsbacka.
Jag heter Arantxa Alvarez. Du lyssnar på min podd där jag låter kända gäster slå sig ner och ta en ordentlig titt i spegeln. För att fundera på vem den där som tittar tillbaka egentligen är och vill vara. I min poddsalong blir det både self-care och soul-care. Nakna erkännanden och raka frågor. Det här är Arantxa, Might Elite Never.
Alltså gud, jag tål inte att vara i den här sitsen. Jag...
Vad hände?
Jag kan inte fatta.
Är du van att, vara, att det är tvärtom?
Ja, det ska vara tvärtom.
Jag du är den som pysslar om
ja,
och sådär.
Ja, men gud, alltså, jag blir inte för att genera.
I det här avsnittet har jag bjudit in bakinfluensen med över en halv miljon följare. Camilla Hamid.
Första gången jag blev sminkad, det var när jag gifte mig. Då var jag 19 år gammal. Och då blev jag sminkad i Marokko. De har ett skönhetsideal där man ska vara ganska ljus. Och jag var ju solbränd, så det var fit foundation.
Nej.
Och sen så fattar inte jag att man måste tvätta bort sminket.
Vadå?
Alltså jag hade på mig det 5 dagar. Alltså.
Ja! Nej! Så du, alltså, du blev sminkad i bröllopet. Och du bara hade kvar, du sov med det. Och
det. Ja, det är ett halvt ögonbryn. Jag liksom, jag
nej,
bort.
Och också supervit.
Ja!
Nej!
Alltså jag fattade inte att man måste ta...
Men ändå bra smink, om det håller
inte. Alltså, det var ju alltså, hela satt ju inte kvar.
Nej, det,
men jag känner
var...
att man behöver lära sig det här på hemkunskapen. Man kan inte gå runt och tro att man kan ha samma smink på sig flera dagar. Nej.
Men nu, idag, wow, som den blomman har bara blomstrat till kvinnan hon är idag.
Jag försöker.
Och nu tar du ju verkligen hudvård på allvar.
Ja, 100%. Sen är jag 30 år gammal. Om det här ska vara kvar så måste man jobba på det.
Du känns som en person som väldigt gärna ser till att alla andra trivs och alla andra ska ha det bra och ha liksom vara mätta och belåtna och så. Men att du kanske ibland lämnar ditt egna välmående lite i skuggan. Har jag fel?
Vem har googlat till dig?
Nej, men jag är som people knower, förstår du?
Ja. Nej, men det stämmer, Gini. Det är bättre nu. Det är jättemycket bättre nu. Förut var jag verkligen försummade mig själv till 110%. Det är också för att jag tror att jag tyckte att det var lite jobbigt att behöva handskas med att börja ta hand om sig själv och tänka på sig själv. Mm. Och förut kanske jag hade en bild av att prioritera sig själv, att det var en egoistisk handling. Men när jag fick barn så insåg jag att det är det verkligen inte, för att jag behöver ta hand om mina barns mamma för att de ska ha det bra.
Precis. Och det är väl lite så att när man åker flyg så ska man väl själv sätta på sig alltså masken först och sen den bredvid en eller den man kan hjälpa till. För att annars är man ingen hjälp ju.
Exakt.
Och du är också den första, jag tycker det är så spännande bara rent psykologiskt, hur obekväm du blev under min lite ompysslingssession. Att du bara, ska jag få vård? Ska jag få ansiktsmask?
Jag vill också bara att du vill hämta vatten till mig. Jag får panik.
Det är ju liksom, ja, men så det är så grund för mig. Det är så basic bara, basic human being.
Och jag gör det gärna för andra, men jag vet inte varför, men jag blir jätteobekväm. Alltså jag kan typ inte ta emot hjälp. Det är jättesvårt för mig.
Är det någonting du själv kanske förstår nu som en så här vuxen person att du kan bli bättre på? Att bara
jag har också gått i terapi och jag har lärt mig att jag är hyper-independent för att jag har behövt vara i survival mode hela mitt liv.
Förstår.
Och det har gjort att jag hela tiden tänker att det är bättre att jag inte tar hjälp eller får hjälp utan att jag bara löser allting själv. För det är ett sätt att få kontroll på situationen. Men jag är medveten om det. Jag jobbar på det. Jag lät dig fortfarande gå och hämta vattnet även om jag var skitstel.
Ja, sant. Ja, nej men okej, jag förstår. Jag fattar. Det är en process. Vet du vad? Livet är en process.
Exakt.
Alltså verkligen på alla sätt. Idag så ska vi prata om personen Camilla Hamid. Mm. Vem hon är och vem hon vill bli. Men innan vi gör det så ska vi höra vad en av dina närmsta har att säga om dig. Det är då nämligen din agent men också din väldigt goda vän Mikaela Kvist.
Camilla är en person som jag ser upp till väldigt mycket. Hon är en supermamma, hon är en superentreprenör och hon är en supervän. Jag har nog aldrig träffat någon som har inspirerat mig på ett sånt sätt som Camilla gör. Och den resan hon har gjort från att vara lilla Camilla till den hon är idag är helt fantastiskt. Hon är definitionen av att kunna ha många bollar i luften samtidigt, och hon gör det på ett sätt som jag knappt kan förstå ibland, men det levereras med toppkvalitet, kvalitetsstämplas på precis det sättet hon vill ha det, och hon är en superinspirerande kvinna. Det som jag tror Camilla ska ta med sig framåt i livet är att verkligen förstå vilken fantastisk person hon är och vilket stort hjärta hon har, samt att förstå att hela Sverige älskar henne för den hon är. Vi är alla så glada att få lära känna dig, och jag är så glad att få ha dig vid min sida nästan varje dag.
Hur kändes det?
Åh gud, alltså hon är jättefin. Jag tycker om henne så mycket. Och det, de här orden som hon sa i det här klippet, det säger hon till mig nästan varje dag.
Hon gör det?
Ja. Hon är alltså, jag vet inte vad jag ska säga, men...
Blir du lite rörd,
ja,
eller? Ja, det blir. Ja, jag fattar det.
Men det är för att säga, Gini, jag har också varit väldigt hård mot mig själv nästan hela livet. Vi brukar skoja om att jag aldrig vågar säga att jag är bra. Och hon försöker liksom få mig, alltså på olika sätt, att våga ge mig själv komplimanger. Och det är så fint att hon lägger så mycket tid på det. Och att jag vet att hon är genuin när hon säger det. Och inte bara säger det för att liksom sakens skull. Mm. Så att det, och det betyder extra mycket när jag kommer från henne. För hon känner mig väldigt bra.
Men blev hon, var hon först din vän och sen blev din agent, eller tvärtom? Eller hur kom eran, hur ser er relation ut?
Ja, men liksom? Precis. Först var vi vänner. Vi lärde känna varandra genom en annan kreatör, och så klickade vi båda har barn. Vi båda liksom fick barn tidigt. Vi har mycket värderingar som liknar varandra, och liksom, även om vi är väldigt olika personer. Och sen så hamnade jag väl i en plats i livet där jag kände så att jag måste ta in någon, och någon som jag litar på.
Just det.
Och då var det självklart att fråga Michaela.
Mm. Du har svårt att ta in att folk faktiskt älskar dig.
Mm.
Varför?
Alltså, jag tror att det beror på att större delen av min barndom så hade jag inga vänner. Och fick jag någon gång vara med och leka så var det på villkor.
Mm.
Om ens närvaro och ens rätt att finnas alltid har varit villkorad, då är det svårt att ta in när folk vill vara med en på riktigt, tycker om en på riktigt, gillar en på riktigt. För då tänker man, fast nej, ni gillar mig bara så länge jag gör bra ifrån mig. Eller så länge jag är bäst på något. Eller så länge jag kan leverera. Eller så länge jag kan ge någonting.
Mm.
Så det, jag försöker landa i att säga, jag har bevisat mig nog. Men det är svårt, för det är också... Alltså när man är blatte och hela tiden behöver jobba med att visa att man också är bra. Och man måste jobba lite hårdare än alla andra.
200% kanske.
Exakt.
Istället för 100%.
Ja, men precis. Mm. Och att då finns det alltid en oro för att säga, men det kanske bara... Det här är bara en trend, eller det kommer gå över, eller så här, jag njuter så länge det varar. Så det, jag jobbar mycket på att förstå att så här, kärlek är bestående oavsett.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja, vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses.
Men hon säger ju också att du är med och kvalitetsstämplar på ditt sätt. Du är då, antar jag, ett control freak.
Och perfektionist.
Och perfektionist. Förlåt. Pardon me, mademoiselle. Ja, på vilket sätt då Camilla?
Nej, men alltså om en kaka inte blir bra, då den kommer inte igenom.
Nej, såklart inte.
Den måste vara... Det är också ett så jävla stort ansvar. När man skapar ett recept som folk går... Om jag vet att folk kommer baka efter det. Och jag vet att de kommer gå och handla, lägga pengar och tid... Då måste det vara perfekt från min sida. För att jag vill kunna göra allt för att göra ett så pedagogiskt och bra recept, så tydliga bilder som möjligt. Inte bara att en bild ska vara fin, man ska kunna se också hur det, saker och ting ska se ut. Och har jag inte kvalitetsstämplat det, eller alltså kontrollerat att allt är som det ska, finns det en risk att folk kastar pengar i sjön.
Just det.
Och jag vill inte det.
Nej. Vad fint, du är supermån om liksom din målgrupp, din publik och att så här, inga pengar ska gå till spillo.
Nej, men alltså, jag vet ju själv hur frustrerad man blir om man handlar till någonting, man är jättesugen på ett recept och så blir det bara pannkaka. Och det är klart att man själv kan vara vållande till att det blir så, men jag vill i alla fall ha gjort allt i min makt.
Vilket är din, alltså ditt go-to-recept? Ifall jag skulle komma hem till dig och jag blir bjuden på lite, så, lite kakor och lite gott i gott. Vad är ditt go-to-recept?
Kanske lite tråkigt, men jag älskar crème brûlée.
Alltså det, förlåt, hur vågar du säga att crème brûlée är tråkigt?
Vet du, så sist jag bakade det till mina gäster så sa de så här, aha, vadå, vi trodde vi skulle få något annat.
Nej, förlåt, men de ska ut. Vilka var det?
Nej, men alltså det här var goda vänner.
Okay,
alltså, vi har det par gånger. Men det var mer att de så här förväntade sig att jag skulle göra något så här, du vet, en sån här brykladdkake sandwich, bla bla bla, så. Ja. Och så kom jag där med en klassiker. Ja. Men det är det, alltså när jag själv ska fika så är det det jag vill ha.
Du vill ha the classics. Mm. Okej. Okay. Om du skulle säga, om du bara skulle liksom peka ut ett recept som är närmast din personlighet. Vad skulle det vara för någon?
Prinsesstårta.
Prinsesstårta, för att?
Täckt.
Täckt. Så jäkla kul. Ja.
Och jättegosig på inbjudan. Ja.
Det är perfekt ju. En klassisk prinsesstårta. Ja. Gud vad underbart.
Alltså jag är ju så fruktansvärt glad över att du tackade ja och ville gästa min podd. För här vill jag ju gärna liksom gräva djupare och prata om de ämnen som inte alltid tas upp. Eller som man kanske inte pratar om i vardagen så. En deep dive i själen som jag brukar kalla det för.
Ja, det låter läskigt.
Ja, men vet du vad? Läskigt är ibland bra. Faktiskt.
Ja, det är faktiskt sant.
Man utmanar utvecklas. Sig själv, exakt. Ja. Och jag älskar också att du är en person som vågar prata om just tuffare topics. Och din vän då, Mikaela, som vi hörde i den fina hälsningen, hon pratade om resan. Mm. Och det är ju faktiskt en otrolig resa som du har gjort från att växa upp rätt fattigt med en ensamstående mamma. Och själv då, alltså där du behövde växa upp snabbt för att ansvara för dina syskon. Hur vill du beskriva din uppväxt?
Och vad svårt. Jag skulle säga att det är, alltså den var väldigt rörig bara. Jag har väldigt mycket minnesluckor från min barndom. Vissa saker minns jag jätteväl och det är de jag har tagit upp tidigare i sammanhang, men andra saker minns jag inte. Det är bara, för jag bara känner att det hela tiden var ett virva av att jag måste hjälpa till med saker. Jag måste ta hand om, och jag brukar säga att det, visst, det är tufft, det var det verkligen. Alltså det att jag har ju aldrig varit ett barn till 110%. Men jag är ändå tacksam för det idag. Den har gjort mig till den hyper-independent person som jag är idag, på gott och ont. Mm. Men jag skulle säga att den var väldigt tumultartad och fylld med mycket rädsla och oro.
Mm. Och varför var den fylld med rädsla och oro?
Alltså, om de vuxna i ens närvaro inte är emotionellt mogna, då slår man ju liksom, man kan inte slappna av helt och hållet. Man är rädd för att saker ska hända, att någon inte ska vara snäll. Mm. Man slappnar inte av. Alltså jag brukar säga det, jag tror att jag slappnade av när jag flyttade hemifrån. Alltså.
Ja, då kunde du sänka garden liksom. Men under vilka situationer kunde du känna den oron för att så här, oh, jag vet inte vad konsekvenserna av mitt beteende eller av så här, jag vet inte varför jag ska straffas för någonting. Mm. Ja, under vilka situationer kunde du känna så?
Alltså det var aldrig, det fanns inte någon röd tråd för det.
Och det är där du menar med att det var rörigt?
Ja. För att man behövde hela tiden vara på sin vakt.
Mm. Men på vilket sätt straffades du då?
Alltså både psykiskt och fysiskt.
Och hur var det psykiskt?
Jag blev nog inte pratad till som man pratar till ett barn.
Jag vet inte vad, men jag kan nästan tänka mig vad det kan vara för saker. Hur handskas man med det där och då, samtidigt som man också ska ansvara för att man måste växa upp snabbt, för man ska också ta hand om sina syskon? Vad hände liksom och vad skedde i lilla Camillas själ och psyke?
Alltså jag såg ett monster när jag såg mig själv i spegeln.
Du såg ett monster?
Ja, för alla de orden blev ju min sanning. Allting som sades till mig vart bara, och jag tror att det var det som min hjärna tyckte var lättast. Ja, men då är det så här. Och jag bara utgick från att jag var mindre värd än alla andra. Och att jag skulle ta hand om och göra saker som inte barn gör. Det var bara, men det är för att jag är mindre värd.
Mm. Och hur var det i skolan för dig då?
Alltså jag älskade skolan, för det var den enda miljön där jag fick vara barn till 110%. Men sen var det ju den här lilla biten av att inte så många ville leka med mig.
Mm. Varför?
Alltså jag vet ju inte hur de har tänkt, men jag misstänker, och orden jag fick höra handlade om att jag inte var som alla andra. Jag var ett barn med utländsk bakgrund, fanns typ ingen. som hade den typen av utländsk bakgrund som jag har. Och det gjorde att jag var liksom konstig. Hur jag än gjorde så passade jag inte in. Alltså det spelade ingen roll.
Försökte du passa in?
Alltså, jag snälla. Alltså, jag är nordafrikan. Jag har inte samma kroppstyp som alla svenska barn i min klass.
Ja.
Inte samma hår, ingenting. Jag försökte bara så här, klämma in mig en norm som jag inte har plats i.
Mm.
Och det är ju att göra våld på sig själv. Det är det. Alltså, det spelar ingen roll vad man säger, men om istället, jag embraceade inte det jag hade utan jag försökte ta bort det.
Exakt, och det är ju då man verkligen gör sig själv en, alltså antingen tjänst helt enkelt. Det är det värsta man kan göra. Men när man är ett barn så vill man ju kanske inget hellre än att bara passa in.
Exakt.
Men på vilket, alltså finns det något konkret där du kommer ihåg att du faktiskt försökte ändra på dig själv för att bli accepterad av de andra kidsen?
Alltså det började med att jag plattade sönder mitt hår.
Mm.
För att jag ville bara ha så här skandinaviskt hår som mina vänner.
Måste fråga, plattar du också med strykjärn?
Nej,
nej,
det är jag inte den generationen. Vad gjorde ni småstäder?
Ja, morsa kunde platta håret med strykjärn och ibland kunde hon liksom bränna lite i skalpen.
Aj.
Men man bara, okej, okay. Det ska bli
nej.
Plattat.
Det fanns plattång i Stockholm.
Absolut.
Nej, men så jag ville bara ha det så som de i min klass liksom, ville jag ha samma hårtyp. Men sen så väldigt snabbt så utvecklade jag ätstörningar också och började experimentera med maten för att alltså, det är också 90-talet, snälla. Åh gud, skolsystern berättade att man är överviktig fast man inte är det.
Nu gör vi oss bekväma. För jag fattar precis vad du menar. Du menar liksom när du gick till skolsköterskan och man skulle kolla längd och vikt och sen den här kurvan och vart man låg någonstans.
Och
på
hela
den
det
och så.
Systemet är för, alltså, byggdes utifrån den normvita mannen. Jag är inte det, jag är en nordafrikansk flicka. Jag passar inte in hur jag än gör. Så det vart ju väldigt knepigt att försöka passa in i liksom olika sammanhang på olika sätt, både kropp, själ, allting. Hela min existens handlade om det.
Mm.
Så det tog upp allt.
Men hur gammal var du när du faktiskt lät det påverka dig så pass mycket att du utvecklade en ätstörning?
Jag tror att det blev som mest påtagligt när jag var i 12-årsåldern, tror jag.
Ja.
Det är då kroppen började förändras också.
Ja.
Och det började, du vet, så här oskyldigt, började experimentera med maten.
Vad menar du med experimentera med maten?
Ta bort saker.
Okej. Okay.
Så blir det ännu fler saker och sen är det inte så mycket kvar. Och så tränade jag extremt mycket. Alltså, det var verkligen det enda som tog upp min hjärna. Och jag gillar inte att glorifiera ätstörningar. Det är den hemskaste perioden i hela mitt liv. Men i den kaotiska tillvaro som jag var uppväxt i så var det en trygg snuttefilt. För jag zoomade ut och jag fokuserade bara på det.
Mm. Du hade kontroll och makt på något sätt över din kropp och vad du tog in i munnen. Liksom.
Precis.
Mm. Hur länge höll du på?
I den vevan så började jag läsa en bok som heter Mattillåtet.
Mm-hmm.
Som är en jättebra självhjälpsbok när det kommer till alla former av ätstörningar. Och jag insåg där någonstans att alltså jag kommer dö. Om inte jag gör någonting nu, då kommer jag dö.
Mm.
Och oavsett hur tufft livet var då så var jag inte villig att dö.
Nej.
Alls. Det är inte, alltså jag önskar att det var så att man bara kunde säga nu ska jag börja äta och leva som vanligt. Det går inte.
Nej.
Alltså det är sånt krig i ens huvud. Det är så jobbigt och så kämpigt att bara försöka. Jag hade glömt vad normal, alltså så här, du vet när man går till skolmatsalen och bara ska ta mat. Jag hade glömt hur man gör.
Ja.
Du vet, jag står där helt apatisk medan alla andra bara går förbi och tar. Jag bara så här, hur gör man? Kan någon bara ge mig så här riktlinjer, hur lägger man upp mat på sin tallrik utan att övertänka?
Jag fattar. Men det blir ju ett krig då mellan ens psyke, ens självbild och sen så här, vad alla andra vill att hur man ska se ut och sen versus vart man själv står där i valet och kvalet.
Ja.
Att bara hälla upp mat på tallriken.
Ja.
Men hur var det då? Alltså, vad gjorde du då? Försökte du maskera på något sätt? Typ när du var i skolan?
Oh ja, alltså när jag inte åt i matsalen, då var det att jag hade med mig några så här äckliga grönsaksbiffar som jag hade värmt i mikron hemma, lagt in i väskan och satt på toan.
Okej. Okay.
Jag vill inte att någonting nått. Alltså så fort någon ens anade någonting. Jag blev så arg, minns jag. För jag kände att de typ skulle ta ifrån mig min enda trygghet.
Jag fattar. Men hur var det någon som sa något till dig? Och kanske misstänkte något?
Aldrig till mig.
Nej.
Men jag vet att det är någon i min klass på gymnasiet som gick till skolsystern. Och talade om för henne. Och det var jättefint av henne. Men jag snackade ju mig ur det där.
Såklart.
Ja, men idag är jag tacksam faktiskt. Ja. Jag är jättetacksam. Jag vet inte vem det är, men jag är jättetacksam.
Mm. Nej, men jag tycker det är också väldigt bara intressant med den grejen att du dedikerar hela alltså ditt liv just nu med att baka.
Oh,
som är typ motsatsen till.
Ja.
Hur kommer det sig?
Alltså om någon hade sagt det till mig när jag var så, det hade bara så ni ljuger. Ja. Men jag vet inte hur det blev så. Jag har alltid bakat. Jag brukar säga att jag har bakat hela mitt liv. Det har jag inte gjort under tiden jag var ätstörd. Men när jag varit frisk inom citationstecken så har jag alltid bakat. Och jag blev uppmuntrad av en vän att starta ett Instagramkonto 2014.
Ganska tidigt ändå.
Jag har alltid bakat. Så hon bara, men gud, dina grejer är jätteinstagramvänliga. Du borde lägga upp det här på Instagram. Och så gjorde jag det. Och sen så bara fick jag fin respons. Jag fortsatte. Så att, och det är först nu i efterhand som jag bara, gud vad sjukt att jag tyckte att det här var det farligaste som fanns i hela världen. Och nu står jag här och det är mitt jobb.
Mm.
Det är så konstigt. Men också ändå så kul med livets ironi.
Du ger mig i alla fall intrycket av att du är väldigt så här kramgård.
Jag är det.
Ja.
Jag kramade inte dig. Alltså ja. Jag är det och jag kramade inte dig, förlåt.
Ja, men det är, hon menar producenten. Ja. Camilla menar producenten.
Nej, men alltså jag är väldigt kramgård om jag känner att jag har någon relation. Ja. Jag har ju följt dig länge. Så att jag är det. Och med mina vänner, alltså ibland kan mina vänner bara så här, sluta krama oss. Ja. Bara låt oss vara, du är för nära.
Ja.
Men när jag inte känner någon så är jag så här, vänta, jag måste bara
fattar.
Kolla lite innan. Ja.
Men när känner du att du känner dig att du så här, nu är jag som snyggast och vackrast och bäst och bara, i hela världen. Gör du någonsin
det? Jag inte har mens.
Jag har min mens just nu.
Ja, men alltså man mår ju skit. Alltså
jag mår ju skit precis innan mensen. Får du samma sak?
Den är nästan värst.
Ja, krisen.
Alltså har man jätteont och det bara spänner och det, alltså allting är fel.
Men mentalt också? Får du också så att du mentalt bara så att tycker
jag mår
att du
jättedåligt. Och det är det som är så sjukt, för att mycket av hur man känner att man ser ut, det sitter ju bara i huvudet.
Exakt.
Och det är PMS största beviset på. Men sen är också så att jag har sån grov mensvärk. Alltså de säger att den blir bättre när man föder barn. Och det har den blivit, för förut svimmade jag av den.
Oj.
Men nu har jag, alltså jag har mensvärk i låren.
Oj.
Ja. Det är inte många som har det.
Nej, det låter.
Och det gör mig unik.
Ja, kanske kolla upp. Eller?
Men för i början så visade ju inte du dig själv.
Nej.
På din Instagram och så. Why?
För att jag är hijabi.
Det var så.
Ja, alltså helt ärligt. Alltså, är man en minoritet så får man oftast, möts man oftast av glåpord och rasistiska påhopp. Jag orkar inte ens tänka på det, för att jag vill inte lägga min energi på det.
Mm.
De är idioter, de säger vad de vill, jag bryr mig inte. Men jag insåg att det här skulle kunna bli ett litet rum på internet där jag blir besparad från det. För jag heter Camilla.
Mm, just det.
Och ingen kan gissa vart jag är ifrån.
Nej.
Eller hur jag ser ut. Så att jag la väldigt mycket tid, bara för att jag ville förskona mig själv och fokusera på det jag älskar, det vill säga bakningen. Så la jag väldigt mycket tid på att dölja mig själv.
Men sen så började du ju lägga upp dig själv också i flödet.
Ja, det var inte, alltså så här, I did not start it.
Okej, var det grupptryck?
Nej.
Var det Mikaela?
Nej, det var inte Mikaela. Nej, men det som hände var att jag var nominerad till ett pris, så här, bästa bak- och dessertblogg.
Nej, men titta.
Ja.
Jaha.
Och jag gick på prisutdelning, men jag tänkte jag går bara för att kolla, men de vet inte vem jag är. Jag har inte lagt upp någon
bild.
Men så ropar de upp mitt namn som vinnaren. Och helt plötsligt så står jag där på scenen bakom ett knippe morötter, för att jag tror att jag ska kunna gömma mig själv.
Men vänta, alltså, tar du med dig en knippe morötter?
Nej, det var på scenen. Så jag ställer mig så lite taktiskt bakom.
Nej, men gud.
Men det ser jättekul ut på bilden, för det är verkligen bara mitt ansikte bakom.
Men alltså det är ju som Masked Singer fast Masked Baker typ. Okej, men så du vinner, de ropar upp ditt namn, du ställer dig på scenen.
Ja, och de bara, aha.
Nej, på riktigt. Ja. Nej. Vad säger du då då?
Jag bara, aha. Alltså, ja. Men du vet inte, vad var det här bytet av blickar? Utan vi bara, okej, we're doing this now.
Gud, vad sjukt ändå.
Ja, men då gjorde de i all välmening. Jag vet att de inte menade illa. Men det var bara väldigt, väldigt roligt. Och sen så, det lades ju upp bilder från den här prisutdelningen.
Aha.
Så vad jag gjorde var att jag la upp en bild på mig själv med diplomet i handen, men bara alltså halsen och neråt. Jag visade fortfarande inte mitt ansikte.
Ja,
okej. Och så tackade jag tackade för att jag vann. Så. Och så tänkte jag, nu är det över.
Du tänkte så?
Jag tänkte verkligen.
Att nu skulle du inte få liksom samma typ av cred, eller?
Nej, alltså, eller nu får jag hat. Folk kommer bara, aha, hon är muslim.
Okej. Okay. Men hur togs det emot då? När du faktiskt väl började visa att this is me.
Alltså, mina egna fördomar blev ju motbevisade.
Tvärtom,
det blev så här, när folk fick ett ansikte så var det mer att det bara gav ännu mer kärlek, för att de kan relatera till en ännu mer. Genom bara att, så här, ja, men, som medmänniska. Och det tycker jag är så himla fint. Det var så skönt att faktiskt bli motbevisad.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum.
Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses. Biltema.
Men en grej jag vill faktiskt prata med dig om, som jag tror att du kanske kommer kunna relatera till på något sätt. Jag vet inte. Men när jag var 15 år gammal så gick jag in i en klädesbutik. Jag skulle kolla lite kläder, skulle kolla lite smink. Du vet, man bara strosa lite grann och så här. Och så märker jag att efter varje liksom hörn jag vände mig om och varje hylla jag liksom går förbi och så, så var det en vakt som stod bakom mig lite hela tiden och kollade på mig och every step I took och så vidare. Och sen till slut så liksom, jag var ju klar där inne, kände mig ju såklart väldigt obekväm för att det var en man som gick bakom mig hela tiden. Och sen när jag skulle gå förbi de här larmdetektorerna så står han precis bredvid en sån och bara väntar på att jag ska gå ut ur butiken. Och jag antar att han förväntar sig att det skulle pipa för att, ja, att jag skulle ha liksom tagit någonting. Men det lät ju ingenting. Så han approachade mig ändå, och det här var liksom i en galleria, det var i Norrköping. Och det var liksom i alla fall min känsla då var att det var hela Norrköping var på plats liksom. Och han liksom stoppar mig och bara, men du, stanna där, jag vill att du tömmer dina fickor. Och jag bara så här tittar på honom och känner mig som världens minsta person och bara känner så här, oj, du tror att jag har snott någonting, eller du förväntar dig det bara genom att du såg att jag klev in i den här butiken, så förväntade du dig att jag skulle ha tagit någonting. Och det här var faktiskt någonting som ärrade mig. Även, alltså så här, jag vet inte om det låter stort eller litet för den som lyssnar, jag har ingen aning. Men det har ärrat mig så att jag än idag, när jag går in i en butik, alltså jag, om det går så går jag helst med händerna liksom framför mig som en zombie. Bara för att visa att jag har inga sticky fingers. Jag kommer inte ta någonting. Jag vågar liksom inte ens reach efter min telefon i fickan.
Känner du igen detta? Jag hör dig. Ja. Vet du, jag ska berätta för dig en sak. När jag åkte till Fångarna på fortet i våras. Och på vägen dit så förlorar vi vårt bagage. Så då får vi 30 minuter på oss att handla allt vi behöver. Alla andra deltagare springer in i mall. Jag kan inte springa. Springer jag så kommer de utgå från att jag har stulit någonting. De bara, varför springer du inte? Jag bara, de kommer tro att jag har stulit något. Så jag bara går så snabbt jag kan, men jag kan inte springa.
Nej.
På grund av exakt såna här erfarenheter.
Ja.
För jag måste utgå från att de tror att jag är en tjuv. För att så om jag går in i en butik, jag har alltid telefonen i handen redan. För jag vill inte sträcka mig efter något.
Är inte det sjukt? Att man ska alltså det ska vara så.
Ja, det är helt starkt.
Och det sjukaste är då när jag går det här, alltså det, åh gud. Men för när jag går i butiker då med min festman, Johan heter han, Johan Bengtsson. Han är liksom svensk. Han är lång, 1,95 och ser liksom ut som, men fan vet jag, som en lumberjack kanske. Nej, men han är ju svensk och han ser svensk ut. Och då är det ju ingen vakt som går bakom eller som kollar efter en.
Men det är
eller
man
så.
Ska alltid ha med sig en vit kompis.
Men är inte det så sjukt?
Men vet du, det hände mig en gång att en vakt följde efter mig i en mataffär. Jag var så här, vet du vad, let's go on a ride. Så jag gick runt och runt och runt och följde efter. Han måste ha gått 10 000 steg innan. Jag var så här, vet du vad, om du ska efter mig, walla, jag har tid, jag har inte bråttom till någonting. Jag gick runt alltså så länge och stannade och kollade på saker.
Läste långsamt. Innehållsförteckning.
Ja.
Och herregud. Jag vet inte varför, men jag ville bara lyfta fram det här.
Ja, men alltså det där är ju minoritetsstressens mamma. Att man hela tiden måste tänka på vad andra tänker om en, så att de inte tror att man är en hemsk människa. För att man är inte det, man gör bara sitt bästa. Och den tankegången tar så mycket energi.
Verkligen. Jag ser ju dig som en väldigt framgångsrik boss, lady, business, entreprenör, woman. Du har böcker, du har blogg, webbshop, YouTube som samarbetar med stora kedjor och så vidare och så vidare. Delar du samma bild som mig om att du är en boss, lady, business, entreprenör, woman?
Ja, men det, jag är ju det.
Du är ju
det. Det vågar jag ändå säga så jämnt bakom mikrofonen.
Jag ser det. Men bär det med stolthet.
Ja, alltså, det är lättare att bära för att jag vet att jag har gjort jobbet. Jag vet att jag har slitit. Ingen kan ta ifrån mig att jag inte har jobbat hårt för att komma dit jag är idag. Så den är lite lättare.
Precis.
Det är mer andra attribut som jag...
Jag förstår. Jag fattar vad du menar. Men vad tror du att lilla Camilla hade känt om hon hade sett någon som du i media och i offentligheten?
Åh, det hade varit så mycket lättare att leva då. Alltså för det är det som jag tycker är så vackert. Alltså dagens samhälle och sociala medier, Det är så demokratiserande. Idag kan man följa människor som ser ut som en, människor som inte ser ut som en överhuvudtaget. Man lär sig om olika saker, olika, alltså hela världen kan man få in i sin telefon och göra allting till norm. Så att ingenting blir det här superidealet som alla ska följa. Det är så skönt. Mm. Alltså visst, säg vad man vill om sociala medier, men det har gjort det lättare att kunna vara sig själv och våga vara den man är, för man hittar människor som ser ut som en själv.
Nu tänker jag så här, nu ska vi göra en övning här. Och det här är bland det sista vi kommer göra nu, så att du är med. Så att du lägger hela din energi på detta nu, Camilla. Okay. För vi kommer blunda.
Okej.
Okay.
Nu tappar jag kontrollen.
Okej, okay, men ja, det här är bra.
Jag ska lyssna på dig. Ja. Eller jag blundar.
Ja, nu ska vi blunda. Mm. Och sen ska du då, Camilla, berätta så detaljerat som möjligt om det du dagdrömmer om när du liksom går runt själv.
Jag dagdrömmer om att när jag lämnar livet så har jag gjort så bra ifrån mig att jag har skapat ett liv till mina barn som gör att de aldrig behöver oroa sig för någonting.
Det är fint. Och på vilket sätt tror du att du kommer kunna ge dem den tryggheten?
Jag vill i alla fall skala bort ekonomisk ångest. Att de aldrig behöver hamna i en situation där ekonomi gör att de inte känner sig självständiga och fria. Att de är kvar i något som de inte vill. Jag vill inte att de ska oroa sig bara.
Mm. Jag hoppas att dina barn förstår hur, vilken fin mamma de har. Och Camilla, jag kan inte säga något annat än att det har varit en ren fröjd. Alltså du är lika härlig som du faktiskt själv, alltså, som man ser på dina sociala medier, på dina videor och allting. Och jag önskar dig genuint och från botten av mitt hjärta allt det bästa. Tack så jättemycket
tack
för att du ville komma hit.
Tusen tack.
Finns det någon botox fillers något sånt?
Nej, inget sånt. Men många tror det. Alltså snälla, för en gångs skull är min kroppstyp och min ansiktstyp ideal. Jag har väntat på den dagen. Snälla, hela 90-talet man skulle ha skittunna läppar och ingen rumpa. Äntligen får vi vara med.
Den här podden produceras av Tredje Statsmakten. Producent är Jesper Hagenborn och slutmixen görs av Nils Svennem Lundberg.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, okay. Vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses.
Biltema.